Du lyssnar på Evighetens rand av Ken Follett. I översättning av Peter Samuelsson, förmedlad genom Alice och Lena Karlin. Uppläst av mig, Ludvig Josefsson. Del 1. Muren. 1961. Kapitel 1. En regnig måndag 1961 blev Rebecca Hoffman kallad till säkerhetspolisen. Det började som vilken måndag som helst. Hans, som var hennes man, skjutsade henne till jobbet i sin bruna Trabant 500. Längs de charmfulla gamla gatorna i centrala Berlin syntes fortfarande luckor i husraderna efter krigets bombräder, utom där nya betongbyggnader reste sig likt omaka löständer. Hans tankar var på arbetet medan han körde. Domstolarna tjänar domarna, juristen, polisen, regeringen. Alla utom brottsoffren, sa han. Det är vad man kan förvänta sig i västerländska kapitaliststater, men under kommunismen borde de tjäna folket. Mina arbetskamrater verkar inte förstå det. Han arbetade på justitiedepartementet. Vi har varit gifta i nästan ett år och jag har känt dig 2, men hittills har jag inte träffat en enda av dina arbetskamrater, sa Rebecca. De skulle bara tråka ut dig, svarade han snabbt. De är jurister hela bunten. Finns det kvinnor bland dem? Nej, i alla fall inte på min avdelning. Hans arbetade på administrationen. Han valde domare, bokade rättegångssalar och ansvarade för domstolsbyggnaderna. Jag vill ändå träffa dem. Hans var en stark man som hade lärt sig att lägga band på sig. Rebecca såg en välbekant ilsken glimt i hans ögon när hon insisterade. Han tvingade sig att behärska sig. Jag ska tänka ut något, sa han. Vi kanske kan gå ut en kväll. Hans var den första man som Rebecca träffat som kunde mäta sig med hennes far. Han var självsäker och myndig, men han lyssnade alltid på henne. Han hade ett bra arbete. Det var inte många som hade egen bil i Östtyskland. Män som arbetade på regeringsdepartementen var vanligtvis fanatiska kommunister, men Hans delade konstigt nog Rebeccas politiska skepsis. I likhet med hennes far var han lång, stilig och välklädd. Han var mannen hon hade väntat på. Endast en gång, när de först visade intresse för varandra, hade hon haft tvivel om honom. De hade råkat ut för en mindre bilolycka. Felet var helt och hållet den andra förarens. Han hade kört ut från en sidogata utan att stanna. Det var en sån sak som hände varje dag, men Hans hade blivit bindgalen. Trots att skadorna på de två bilarna var minimala hade han kallat på polis, visat sitt ID-kort från justitiedepartementet och sett till att den andra mannen greps för vårdslöshet i trafik och fördes till häktet. Efteråt hade han bett Rebecca om ursäkt för att ha tappat humöret. Hon hade skrämts av hans oförsonliga hämndlystnad och var nära att göra slut. Men han hade förklarat att han inte varit sig själv på grund av stress på jobbet och hon hade trott honom. Hennes tillit hade visat sig riktig. Han hade aldrig gjort något liknande. När de hade varit ihop ett år och sovit tillsammans de flesta helger i ett halvår började Rebecca undra varför han inte friade. De var inga barnungar. Hon hade då varit 28 och han 33. Så hon friade till honom. Han hade blivit överraskad men sagt ja. Nu stannade han utanför hennes skola. Det var en nybyggd och välutrustad byggnad. Kommunisterna tog utbildning på allvar. Utanför grindarna stod 5 eller 6 äldre killar under ett träd och rökte. Hon brydde sig inte om deras stirrande blickar och kysste Hans på munnen. Sen steg hon ur. Killarna hälsade artigt på henne, men hon kände deras trånande tonårsblickar på sin kropp när hon plaskade genom vattenpölarna och in på skolgården. Rebecca kom från en politiskt engagerad familj. Hennes farfar hade varit socialdemokrat.